sig i oss med sin heliga ande. Och då kan vi nog förvänta oss att det händer både det ena och det andra i våra liv också. Vi ska läsa Johannes 14, vers 16 till och med 17. Där säger Jesus en sak. Johannes 14, vers 16 till och med 17. Han säger: och jag ska be fadern, och han ska ge er en annan hjälpare, som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Det här sa Jesus innan han lämnade lärjungarna och for upp till himlen. Och den här hjälparen som det står om här, det är en alldeles otroligt värdefull sak i våra liv. Jag skulle vilja säga att om vi liksom tonar ner det här med hjälparen i våra liv, så då är vi inte längre en kristen församling, utan vi blir någon slags klubb där man försöker att göra saker med sitt förstånd, med teknikens hjälp. Tekniken krånglade idag när vi skulle använda den. Eller man kan bli en sån här traditionsförvaltande, närmast kanske någon slags museiverk eller något sånt här. Alltså fortsätta göra allting som vi har gjort förr och tänka på det som har varit och sådär. Ingenting nytt. Men när vi har hjälparen i våra liv, det är då som vi är en levande församling. Det är då som någonting händer. Det är då som vi lever i förbundet. Och den här hjälparen, den helige ande, hjälper oss med några saker, eller väldigt många saker, men jag ska nämna några. Anden hjälper oss att leva rätt. Vi sa tidigare att i det gamla förbundet så skulle man följa en lag, men ingen människa lyckades följa den lagen till full upp. Utan alla misslyckades på någon punkt och alla misslyckas på någon punkt. Men den helige ande hjälper oss på ett naturligt sätt att leva så att vi behagar Gud. Och det står i Romarbrevet 8, vers 7 till och med 9. Det står att köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Ni lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Alltså, orsaken till att en kristen handlar rätt är liksom, bakgrunden är en helt annan än att försöka hålla en lag eller anstränga sig och jag ska klara det bättre, jag ska. Utan det är den helige ande som ger oss den förmågan, så att säga. Så att anden hjälper oss att leva rätt. Anden hjälper oss också att be rätt. För att väldigt ofta så räcker inte vårt förstånd till att formulera böner eller veta ens vad som är viktigt att be om. Vi tycker att det skulle nog vara bra om det här hände eller det där hände. Men att Gud som ser längre, han vet bättre. Och den helige ande i oss kan också hjälpa oss i den svagheten. Och det står i Romarbrevet 8 och 26 till och med 27. Där står det att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för dem heliga så som Gud vill. Så som Gud vill. Jesus sa ju att om ni ber fadern om något, hur var det, enligt min vilja, enligt hans vilja, så ska han ge det. Det är den typen av böner som bär frukt när man ber enligt Guds vilja. Och det är bara anden som kan sist och slutligen hjälpa oss att be sådana böner som Gud vill. Den helige ande hjälper oss också att förstå mera av Guds plan för världen. När vi lever i det här förbundet så behöver vi inte liksom vandra som någon slags vilsegångna får som lite slumpmässigt gör det ena och det andra. Utan vi kan ledas framåt av den helige ande. Och det står i Johannes 16 till och med, och vers 12 till och med 13. Johannes 16, vers 12 till 13. Där är Jesus igen som talar till sina lärjungar. Han sa så här att: jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Och jag har ofta märkt det där att när jag kommer till ett bibelord till exempel som inte jag förstår med min hjärna. Det hänger inte ihop tycker jag. Men jag kan be till Herren och vara inför honom. Så kan den helige ande visa mig steg för steg att det är det här det betyder. Det är det här jag vill. Det är hitåt jag är på väg. Och förutom det så talar anden om vad som kommer längre fram. Han ger oss en föraning. Han, genom profetians gåva så kan han också tala om att nu kommer det sånt här och du ska förbereda dig på det här sättet. Och en annan sak som anden hjälper oss med, det är att bli vittnen. Det är ett sånt här ord som användes jättemycket för. Man talar om att vara vittnen. Och de som var pastorer och församlingsledare, de kallades för vittnen. Det var ett ord som användes mycket, men nu för tiden använder man det nästan bara i domstolen, eller hur? Man ska tala om vad man har sett. Jag såg hur han tog tag i henne och gjorde det och det och det. Eller man ska tala om sanningen om någonting. Och att bli vittnen om Jesus, det kan vi få bli genom den kraft vi får genom den helige ande. Det är ju nämligen så att våra medmänniskor behöver få veta det här om förbundet, om att man kan få komma in i förbundet genom att tro på Jesus. Och då ska vi vittna om vad vi har varit med om, vad vi har sett i förbundet. Men vi blir ofta väldigt rädda när vi stöter på människor som kanske skrattar åt oss. De tycker att det här var liksom, ja, det där är ju ingenting. Det är något som ni inbillar er. Men att kunna bli vittnen och faktiskt tala om det på ett sånt sätt att människor förstår och hör. Och låter sig omvändas. Det kan anden hjälpa oss med. Det står i Apostlagärningarna 1 och vers 8. Apostlagärningarna 1 och vers 8. Det är igen Jesus som sa det här till sina lärjungar innan han lämnade jorden. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jesus, han skickade ut de här lärjungarna som var hans närmaste som hade varit med honom. Men han sa att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen. Och du och jag som är här, alla vi som är här, vi är ett resultat av att den här kraften faktiskt har fungerat genom årtusendena. De blev vittnen som kunde tala om det här hände. Jesus gjorde det här och det där. Och vi har det i evangelierna. Och vi har själva fått vara med om väldigt mycket som Jesus har gjort i våra liv. Som vi i vår tur kan berätta för andra. Men det är den heliga ande som gör det möjligt. Så om du någon gång upplever att jag klarar inte av att vittna, jag klarar inte av att tala om för folk det här, då får du be om mer av den heliga ande, mer kraft, för att det är den heliga ande som ger den här kraften. Och då är vi inne på en sån här sak som vi talar om. Det kallas för andens dop, eller att bli döpt i anden. Och det var nog mycket det här som Jesus syftade på när han talade om att lärjungarna skulle få kraft att bli vittnen. Andens dop, det är en sån där term som finns i Bibeln och som teologerna naturligtvis måste tvista om vad det egentligen är. Och är det något man får när man blir döpt, eller är det något som händer sen när man börjar tala i tungor eller något annat? Och jag tänker inte ge mig in på teologiska diskussioner, men att jag tänker försöka läsa lite i Bibeln hur den här termen används. Att bli döpt i anden, eller andedöpt som vi också säger. Och vi ser då att Johannes döparen, han använde det här uttrycket redan på sin tid. Han som beredde väg för Jesus. Han sa att jag döper er med vatten, men han, alltså Jesus, ska döpa er i den helige ande. Så där är det liksom första gången som det används. Kronologiskt sett i alla fall. Och Jesus, han visade sig ju efter sin uppståndelse, som vi redan har sagt, för de första lärjungarna och sa till dem att vänta i Jerusalem på detta löftes uppfyllelse. Det sa han i Apostlagärningarna 1 och vers 4 till och med 5, där det står, eller det berättas: vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Till Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Det här var ju under tiden mellan påsk och pingst. Och sen det som hände vet vi ju alla som har läst Bibeln i pingstsammanhang. I Apostlagärningarna 2, vers 1 till och med 4. Det är ett av de mest kända ställena om den helige ande. Där står det nämligen så här att när pingstdagen hade kommit var de alla samlade, alltså lärjungarna. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Och som jag nu ser det då, så var det här ju uppfyllelsen av det här löftet att de skulle bli döpta i den heliga ande efter några dagar, som Jesus sa. Och Petrus, han förklarade att det här var liksom början till en ny tid, de sista dagarna. Profeten Joel hade gett en profetia om att anden skulle utgjutas över allt kött, alltså över alla som tror på honom, så uppfattar jag det. Era söner och döttrar ska profetera, och gamla män ska se syner, och ni ska ha drömmar och allt vad det var. Men Petrus, han förklarade där på pingstdagen att det var det som hände nu Nu kom anden på ett nytt sätt. Förr hade det varit vissa utvalda profeter, någon kung och sådär. Och hade då fått uppleva andens kraft på ett övernaturligt sätt. Men nu skulle det bli allmänt på ett helt annat sätt. Det är det som, därför så står det allt kött. Och om man läser i Bibeln, så har ni tänkt på att när det står om dop i Bibeln, så är det alltid frågan om att det är liksom något nytt som börjar. Man lämnar något och så är det något nytt som kommer. Och om du läser så ska du se att när uttrycket att döpas i den helige ande används i Nya testamentet, så är det alltid på något vis när någon för första gången får tala i tungor eller profetera, eller på något vis det händer någonting övernaturligt i en människas liv. Och jag tror att det är på det sättet. Att det finns någonting att ta emot som gör att man sen längre fram kan, tack, att man kan leva liksom i andens kraft på ett nytt sätt. Det här andens dop, det är på något vis, alltså anden bor ju i oss när vi, från det ögonblick vi tror på Jesus. Det ser vi. Och det har vi redan läst om, att den som inte har anden har Kristi ande, han tillhör inte honom. Men den här anden som bor i oss börjar utföra någonting alldeles speciellt. Det flödar över, sa de förr. Det flödar över. Han ska fylla mig så att det flödar över. Om man har ett glas med vatten och fyller på, så flödar det över. Och jag tror att det är någonting att, det är inte det att vi får en ny ande. Vi har redan anden. Men det börjar hända någonting nytt. Så verkar det i alla fall att man använder uttrycket att döpas i anden. Att man, det är liksom inledningen på ett nytt sätt att fungera tillsammans med den helige ande. Det är kanske, vi kan säga, som ett nästa steg i bara, vi fortsätter på förbundets väg och då börjar det hända sådana här saker. Och det talas också om att anden föll på människor. Och vad jag kan se så verkar det vara samma sak egentligen. Och det står också att de tog emot den helige ande. Och så står det också att man kan bli uppfylld av anden. Och det verkar man kunna bli flera gånger. Och egentligen hur många gånger som helst. För det står efter, på pingstdagen så blev ju Petrus första gången uppfylld av anden. Men sen längre fram när han stod framför stora rådet och skulle tala om vad de höll på med egentligen när de predikade, då står det att han uppfylldes av helig ande. Och så börjar han förklara för dem. Så det är någonting vi kan vänta oss, att gång på gång kan vi bli uppfyllda av anden. Det är något som vi får vara med om i våra liv. När vi lever i förbundet med Jesus, med Gud och den helige ande. Och det är väldigt viktigt nog att man kommer in i det här, för att det tyckte också apostlarna i, om vi läser i Apostlagärningarna 8 i vers 14 till och med 17. Det var så att i Samarien hade man tagit emot Guds ord. Man trodde på Jesus. Så står det så här i Apostlagärningarna 8 och 14 till och med 17. Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige ande, eftersom anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem och de tog emot den helige ande. Alltså det var en så viktig grej att apostlarna tyckte att okej, nu har de kommit till tro. Nu måste vi ta den här resan från Jerusalem till Samarien. Och så måste vi fråga dem om de har tagit emot den helige ande. Och det hade de inte, så att de la händerna på dem och så föll den helige ande över dem. Det verkar som åtminstone apostlarna tyckte att det var viktigt det här. Så att när man ibland vill tona ner att man kan ju nog vara en kristen ändå. Och det här är inte så viktigt, det här är liksom någon slags överkurs och kanske lite, en del tycker att vi är lite överspända när vi förväntar oss att det ska hända övernaturliga saker som att tala i tungor eller profetera eller att sjuka ska bli friska. Att kan man nu förvänta sig att sånt här ska börja hända? Ja, apostlarna tyckte det var viktigt. Så det är inte något sån här överkurs onödigt, utan det hör till när man kommer in i förbundet att man får vara med om det här. Samma sak, det är intressant att läsa hur det gick till de här när människor tog emot den heliga ande i Bibeln. Till exempel i Cornelius hus kan vi läsa om i Apostlagärningarna. Apostlagärningarna 11, vers 15-16. Så Petrus, han berättar alltså hur det var när han kom till Cornelius hus, och det var en lång historia hur han kom dit, för att han ville inte riktigt tro att hedningarna också skulle få vara med om det här. Utan han trodde att det var, på något vis, någonstans trodde han att det var bara för judar det här. Men att Gud, han hade ju ett väldigt intressant sätt att bevisa för honom att det inte var så. Men motvilligt, kanske lite sådär frågande, så gick han dit till Cornelius hus, och där var den här hedningen som fruktade Gud. Och så berättar Petrus hur det gick till. Och när jag började tala föll den helige ande på dem. Alldeles som på oss under den första tiden. Då kom jag ihåg vad Herren hade sagt. Johannes döpte med vatten, men ni ska döpas i den helige ande. Det var intressant. Och så om man läser där kapitlet före hur det faktiskt gick till det här. Det var när Jesus när Petrus började predika om Jesus. Han berättade att Jesus har dött för våra synder. Man kan få syndernas förlåtelse genom Jesus. Alltså man kan komma in i det nya förbundet. Och han hann inte predika färdigt, så mitt i allt så var de igång och talade i tungor. Och det hände väldigt intressanta saker. Så det var ingenting i alla fall som Petrus pressade fram, för att han stod nu där och berättade det han visste om Jesus. Och mitt i allt så hände det där. Och då gick det upp för Petrus. Okej, det här är också för dem. Och så blev de döpta sen. Därför att de hade ju tagit emot Jesus. Alltså andens dop, det börjar hända någonting övernaturligt när man blir döpt i den heliga ande. Man har resurser som man aldrig haft förr i sin egen förmåga. Det är liksom den stora grejen med att bli döpt i anden. Man får den heliga ande som är kraft i sitt liv. Ja, orkar ni höra mera? För jag har många bibelställen idag, och jag hade tänkt visa dem på tavlan, men att ni får liksom lyssna till dem istället. Och då tänker jag börja tala lite om just de här nådegåvorna. Vad som händer när man blir döpt i anden och börjar vandra i det där. Vi har det vanligaste stället som vi alltid brukar läsa om de här sakerna i Korinthierbrevet 12. Första Korinthierbrevet 12. Det är egentligen en förmaning som Paulus håller på med där till korinterna, för att de hade blandat ihop lite saker. Och ja, det höll på att gå lite över styr, men han började styra upp saker och ting. Och då säger han i första Korinthierbrevet 12, vers 4. Jag tror att jag läser till och med vers 11. Det står så här. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. En liten paus här. Lägg märke till att här är det anden är densamme, Herren är, alltså Jesus är densamme och Gud är densamme. Som jag sa där i början att Gud verkar alltid, Guds tre personer liksom verkar alltid tillsammans. Okej, vi fortsätter vers 7 och vidare. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Och så går han in på att tala om att vi är en kropp. Och att de här funktionerna så att säga är till för kroppen, alltså församlingen. Och det är väldigt intressant när, när du går in i förbund med Gud. Så får du en massa syskon på köpet. Du går in också i ett sammanhang tillsammans med Guds folk. Det är väldigt svårt att leva i anden och utföra kraftgärningar och bota sjuka om du är ensam hemma hela tiden. Om du inte är tillsammans med andra människor som behöver de här gåvorna som Herren har gett dig. Och de här nådegåvorna som står här, de är inte liksom som medaljer som vi tickar av. Oh, jag har den här, jag talar i tungor, jag profeterar och så kan jag be för sjuka så att de blir friska. Och så vet alla att det här är då alltså Stanley som kan tala så. Han kan profetera och han kan göra det och han kan göra det. Nej. Nådegåvorna är inte någonting sånt här. Liksom gradbeteckningar eller någonting som man har i armén. Ju viktigare du blir desto mera plåt får du liksom på kragspegeln i armén. Men så är det inte i Guds församling. Det stod här att andens gåvor ges så att de blir till nytta. Hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vad betyder det? Jo, det betyder att utan de här gåvorna så funkar vi inte. Alltså, det är faktiskt så att de här gåvorna är en hjälp till en bristfällig församling. Det ska bli till nytta. Vi behöver profetia för att vi inte ska hamna fel. Vi behöver tala i tungor för att det är bland annat ett bönespråk som vi håller kontakt med Gud. Vi anden kommunicerar med Gud på ett sätt som går utanför vår förmåga och våra tankar. Och så är det med alla de andra. Vi får viset. Vi kan få kunskap om saker som vi inte visste. Så att det är bara för att vi faktiskt är ganska hjälplösa som vi får de här gåvorna. Det vanligaste tecknet som vi ser i apostelgärningarna på att någon blev döpt i anden, det var ju att de talade i tungor. Det vill säga att de talade främmande språk som de inte hade lärt sig på ett naturligt sätt. Och det finns lite olika former av tungotal. Det står nämnt att de talade på ett språk så att de faktiskt förstod det direkt, de som hörde. Att de som kom för, som var greker och jag vet inte, alla möjliga ställen där på första pingstdagen, de hörde Guds ord och de hörde att lärjungarna prisade Gud på deras eget språk. Det var ett sätt och det var det som hände där. Andra gånger så står det att man kan tala, uppbygga sig själv. Då är det inte säkert att någon förstår det där. Och andra gånger så talar man i tungor och så finns det någon annan i gudstjänsten som har fått förmågan att uttyda det som man har sagt. Och så blir det till välsignelse för hela församlingen. Men i allt som händer så är det för att vi behöver det. Det är inte liksom bara för att man ska ha det där. Ja. Och det här med tungotal har ibland blivit lite svårt. Därför att man alltid läser om att de talade i tungor när de blev döpta i den heliga ande. Och jag vet inte, en del lär så att det faktiskt är så att alla talar i tungor. Medan Paulus faktiskt sa på ett ställe att inte talar ni väl alla i tungor. Så att här kan ni fundera hur det egentligen ligger till. Men det viktiga tror jag är, det händer alltid någonting så att man vet att man har blivit döpt i den heliga ande. Det är inte bara så där att jag blev nog döpt i den heliga ande för att det var härligt eller någonting. Utan det händer någonting ganska konkret. Tror jag i alla fall. Vi kan säkert få någon av de andra gåvorna. Ibland är det ju bara så att vi har låst oss för tungotalet. Vi har liksom blivit, det är någon som har tjatat på oss. Du måste, och så har de liksom hållit på med oss så att vi liksom inte förmår höra när anden börjar mana oss att tala. Utan vi tänker, det var nog från mig själv. Ja, det är nu en sån här grej. Det är bara för att jag hört de andra prata så mycket tungor eller någonting annat. Och så blir det en sån här, ett stopp för dig i våra liv. Men okej, Gud kanske ger dig en annan gåva. Men i alla fall så är det här en gåva som de allra flesta har en stor nytta och glädje av. Därför att det behövs särskilt då i bönen och för att uppbygga sig själv. Men det är sånt där, alltså vi läste också att anden fördelar gåvorna som han själv vill. Så att vi ska inte liksom på det sättet försöka styra anden, utan vill anden göra det på ett annat sätt så får han göra det. Det viktiga tycker jag vet inte om ni håller med mig, men det viktiga är att när vi går in i det nya förbundet, tro på Jesus, tar emot syndernas förlåtelse, blir renade, att vi då står till förfogande för den heliga ande. Att han får göra vad han vill i våra liv. Vi är liksom ett kärl. Och det står ju också att vi är ett tempel. Han gör vad han vill i våra liv. Och det är viktigt att ge den heliga ande initiativet, alltså. Också första pingstdagen så det står ju att de talade allt eftersom anden ingav dem att tala. Det var anden som ingav. Det var inte de som hittade på vad de skulle tala. Även om det var deras munnar och deras kroppar liksom som framförde det här. Men det var anden som ingav. Och jag tycker på något vis att det är kärnan i förbundet att vi står till förfogande för den heliga ande i våra liv. För det står också sen att i Efesierbrevet 3:20 att han förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker. Han förmår göra långt mer än vad vi ber om eller tänker. Alltså vi ska be, det ska vi göra, och vi ska tänka. Men var beredd på att han kommer göra långt mer om han får chansen. Om du har den inställningen, okej, jag ber om det här. Jag ber att det här ska hända. Men om du har något ännu bättre för mig, så låt det hända. Jag tror att den inställningen ska vi ha. Det står att vi ska sträva efter de andliga nådegåvorna. Särskilt efter profetians gåva. Eftersom det bygger upp församlingen så mycket. Men vi ber. Vi kan be om profetians gåva. Vi kan be om olika gåvor. Kanske som vi känner att vi behöver i den tjänst som vi har kanske fått en kallelse av Gud att göra någonting, och vi känner att det här behöver vi. Men han kan göra mer än du kan be. Alltså be på bara, men han kan göra mer. Det tycker jag är bra att veta. Alltså det här nya förbundet som vi står i med Gud, det är så överflödande på något vis att vi förmår nog inte fatta det. Redan det att den heliga ande som är Gud själv kommer in i våra liv. och sen med allt vad han kan utföra. Till sist vill jag tala lite om hur tar man emot anden, eller hur går det till? Den första pingstdagen så talade ju Petrus till de som hade församlats där utanför i den övre salen. Och han sa så här i Apostlagärningarna 2, vers 38 till och med 39. Apostlagärningarna 2, 38 till och med 39, det står: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Alltså, förutsättningen är väldigt enkel. Omvänd dig. Tro på Herren Jesus och få dina synder förlåtna. Det vill säga, gå in i det nya förbundet. Dopet i vatten är ju liksom ett tecken på att nu går jag in i det nya förbundet. Och så har vi det löfte då att vi får anden som gåva. Alltså, det står inte så får ni anden om ni är duktiga nog, utan det står som gåva. Återigen vill jag poängtera, det är en gåva. Men vi har jag märkt svårt att tro att det faktiskt gäller oss. Alltså, vi har massor av orsaker. Ja, det finns till och med teologi liksom om att det där var något som hände under de första apostlarna. Och så gräver man fram någon halv vers någonstans där man försöker bevisa det. Men här står ju att det gäller alla. Till er gäller löftet och era barn och alla de som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar. Vi var väldigt långt borta, men Gud har kallat oss. Det gäller oss. Så att förutsättningen är klar. Det är bara omvänd dig, tro på Herren Jesus och få synderna förlåta. Gå in i förbundet. Och så läste vi också om de där hedningarna i Cornelius hus. Det var ju väldigt intressant. Alltså, de bara tog emot det som Petrus sa. Han berättade om Jesus, att han kan förlåta synder. Och så blev de fyllda av den helige ande när de trodde. Så att det andra viktiga, det är ju att tro på det som predikas. I Galaterbrevet 3 och 2 så säger Paulus så här att endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Alltså det är en retorisk fråga. Det var klart att inte tog de emot anden för att de höll lagen, utan de tog emot anden genom att lyssna i tro. Och det är det som händer. Det är därför som jag står här och pratar om det här. Därför att när du lyssnar vad det står i Bibeln, eller när du läser själv där hemma och låter det liksom slå rot, det är då det börjar hända det här. Att tro i Bibeln. Visste ni att i både hebreiskan och grekiskan så är det samma ord för tro och trohet? Det vill säga, du tror och så håller du fast. Alltså du ger inte upp. Du går inte bort från den där tron. Det är liksom inte en engångsföreteelse att du tror, utan du tror och så håller du fast vid tron. Håll fast vid det som Fadern har lovat, som Jesus sa. Den helige ande. Sen finns det då ett bra hjälpmedel också. Ibland så är det en stor hjälp att någon lägger händerna på och ber om den helige ande för någon. Det har vi sett många gånger, att folk blir döpta i den helige ande när vi lägger händerna på dem och ber. Kanske många av er som sitter här var med på det på det sättet. Det var någon som bad för dig och la handen på, så började du tala i tungor eller någonting. Det var mycket vanligare faktiskt förr i pingströrelsen. Man liksom kallar fram folk väldigt mycket. Att kom fram här och vi ska be för dig att du får uppleva andens dop och sådär. Och jag, på något vis Det är många saker från den gamla tiden som jag inte saknar, men den här ivern att få uppleva anden, den vill jag ta efter. Den vill jag ha i mitt liv. Ja. Jag ska sammanfatta med några meningar det som jag har talat om, eftersom det var så mycket. Den helige ande är Gud, hjälparen i vårt liv. Världen kan inte ta emot anden, bara den som har tagit emot Jesus som frälsaren och gått in i förbundet med Gud. Och anden kan hjälpa oss att leva rätt, att be rätt, att förstå mer av Guds plan för oss och Guds plan för världen, och att bli vittnen som inbjuder fler till förbundet. Det finns kraft. Andens dop, eller att fyllas av den helige ande, handlar om att anden får ta initiativet och göra mer genom oss än vad vi kan be om eller tänka. När vår förmåga, vår tanke, vår uppfinningsrikedom tar slut, så kan han göra mer. Och anden fördelar sina nådegåvor som han vill bland dem som tror, så att det blir till nytta för församlingen och för världen. Och du kan ta emot anden genom att omvända dig och tro på Herren Jesus och det som han har gjort på korset. Och tro på ordet som predikas. När vi talar om att den helige ande finns tillgänglig för den som tror, tro på det, så kan det hända. Så kan du ta emot. Och så kan vi hjälpa varandra med förbön och handpåläggning. Här slutar jag idag. Och kanske jag ännu ska säga det. Vi läste ju att man kan bli uppfylld av anden gång på gång. Så om du tänker att oj, nu har han predikat för de där nyfrälsta hela mötet, hela tiden. Nej, jag har predikat för dig också. För jag vill att du ska vara väldigt mån om att ha anden som en, vet du, sån här levande låga. Ibland, har ni tittat någon gång förresten i en värme, sån här värmepanna? Där finns en liten låga som brinner ibland. Men den räcker nog minsann inte för att värma upp huset. Utan då när temperaturen sjunker för mycket, så då blåser den på. Och så värmer den upp det där vattnet som cirkulerar i batterierna i huset. Och jag tror att vi behöver uppleva det där ibland. Alltså vi lever ju, vi har ju den där lågan. Men den behöver flamma upp emellanåt. Den behöver flamma upp varje dag egentligen, för att vi ska vara till nytta för vår omgivning. Hoppas att du får den här längtan nu när du hör det här ordet. Herre, tack att du är här. Tack helige ande för att du vill uppenbara ännu mera för oss i våra liv. Tack att du kan göra ännu mera. Tack att du kan göra så mycket mera som vi inte kan tänka eller be om. Men vi vill välkomna dig. Vi vill att du ska vara mitt ibland oss. Vi vill att du ska komma på ett sånt sätt att det blir till nytta. Precis som du vill göra. Herre, vi ber om det. Amen.